20 år sedan, förra lördagen. Jag vet inte hur många av er som satt framför tvn och såg repriserna av det som hände. Den plötsliga attacken på World Trade Center. Joseph Dittmar var en av dem som satt tillsammans med 54 andra i ett fönsterlöst rum på 150 våningen i det södra tornet. Och plötsligt kommer någon inrusande och uppmanar alla att utrymma genom spiraltrappan i nödutgången. Ingen förstod vad som hade hänt, men man begav sig ut. Och på vägen ner på 90:e våningen så ser han ut genom fönstret mot det norra tornet. Där det första flygplanet har flygit in i tornet. Och så säger Josef, jag ser tjock rök. Det rödaste eldsflammor jag någonsin sett. Och människor som formligen tryckts ut genom fönstren och störta mot marken. Och när han sedan är nere på ungefär 72-74 våningen så flyger plan nummer 2 in i det södra tornet. Strax ovanför. Och så säger Josef, av de 54 som var med där så var det 7 av oss som lyckades ta oss ut och överleva. Och vi vet alla att det var tusentals den dagen som omkom. Och av de närvarande så beskrevs det som ett Harmageddon. I ett enda ögonblick som ingen egentligen kunde ana så drabbade det helt ofattbara. Idag så är teman döden och livet. Och jag har satt som rubrik här att leva i ljuset av slutet. För jag tänker så här, vad gör det med ditt och mitt liv när vi lever i ljuset av att både vårt liv och faktiskt livet på den här planeten, den här världen som den ser ut, kommer att ta slut en gång. Nyligen så såg jag en undersökning i en tidning som sa att ungefär en tredjedel av dagens ungdomar lever med någon form av psykisk ohälsa eller depression. Inte minst med tanke på klimatkrisen och de hot som ständigt målas upp. Men som faktiskt redan nu drabbar världen i realtid. Jag tänker på alla bränder. Alltså på ett sätt så står ju jorden i brand på så många håll. Och larmrapporter som nått oss i år är ju värre än någonsin. Klimatkrisen är inte bara något framtida, den är här, den är nu. I realtid. Eller översvämningarna. Och nu ska vi se om vi får fram den där. Här är en bild ifrån Gävle. Då har det ju kommit riktigt nära, eller hur? Det kunde ju varit Jönköping. De säger det, att det kan drabba precis var som helst. Översvämningar där människor faktiskt förlorar nästan allt. Och plötsligt drabbas man av en kris som man inte hade räknat med. Och vi har ju hört nu om faktiskt hela städer och byar ända upp i norra Europa som drabbats och nästan utplånats av de här översvämningarna. Och vi skulle kunna fortsätta runt om vår jord och allt som hände. Och jag behöver inte påminna egentligen om det, för att vi ser det och vi hör om det. Och det är här som jag tänker frågan kommer, hur lever jag i ljuset av detta? Och då kommer vi till texten. Och jag ska läsa här. Ni kan följa med där om ni ser det. Ifrån andra Petrus 3. För att jag tycker det här är en av de bästa texterna vi har i Nya Testamentet. Som just handlar om hur lever vi som Guds barn? Hur reagerar vi med tanke på det som ska komma. Och det är Petrus som skriver. Och han säger: detta är nu det andra brevet som jag skriver till er, mina älskade. I båda har jag med mina påminnelser velat väcka ert rena sinne, så att ni tänker på det som är förutsagt av de heliga profeterna och får budskapet från Herren och frälsaren som ni har hört från era apostlar. Framförallt ska ni veta att det i de sista dagarna kommer hånfulla människor som drivs av sina begär och som hånar er och säger: hur går det med löftet om hans återkomst? Sedan fäderna dog har ju allt fortsatt precis som det varit sedan skapelsens början. De bortser medvetet från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. Genom vatten och Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Men det himla och den jord som nu finns har genom samma ord sparats åt eld och bevaras fram till den dag då de gudlösa människorna ska dömas och gå under. Men en sak får ni inte glömma, mina älskade. För Herren är en dag som 1000 år och 1000 år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån och himlakropparna upplösas av hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till. När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst, den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men efter hans löfte ser vi fram mot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Det första som Petrus här egentligen tar upp, det är alla förnekelseideologier. På den tiden så fanns de och florerade att men allting hade varit sig precis likt från skapelsens början. Ingenting hade ändrats. Och därför hånade människor de kristna och sa: ha, ni säger att Jesus ska komma tillbaka och han ska komma tillbaka snart. Men allting har varit sig precis likt från skapelsens början. Ingenting nytt har skett under solen. Så det här är ju bara dumheter. Det är en slags, man kallar det för uniformalisterna, alltså de som säger att liksom allting bara har fortsatt år efter år, årtionde efter årtionde, århundrade efter århundrade, utan att egentligen förändras mycket. Det är bara små krusningar på ytan. Skulle man ta en parallell till det här idag, så kanske det skulle bli Darwins utvecklingsteori eller evolutionsteorin, som egentligen förutsätter en tro på att det har skett då miljontals år av ständig utveckling, där organismer och djur i lugn och ro har utvecklats från encelliga djur till intelligenta människor. Härom kan vi ha olika uppfattningar. Jag tycker att de flesta är väl överens om att en mikroevolution, den äger rum än idag. Alltså, titta bara på hundar, det finns ju tusentals varianter av hundar. Men däremot att man utvecklats från den ena arten till den andra fram till människan, det är faktiskt, förutsätter en tro. Lika mycket som tron på en skapelse. På Petrus tid fanns ändå en uppfattning om en skapelse. Och att allt sen fortsatt precis som från början. Idag finns ju inte Gud längre med i bilden, utan jag tittar många gånger på de här naturprogrammen och jag förundras över när man talar om naturen. Och liksom det är naturen med stort N. Den blir nästan gudomlig. Tänk vad naturen har gjort allting fantastiskt, hör man på de här programmen. Hur naturen liksom slumpmässigt har påverkat i alla dessa miljardtals steg fram till det vi ser idag. Och det är klart, om man bara talar om naturen, då blir ju allt tal om Jesu återkomst och allt tal om Jesus fullständigt ovidkommande. Vad Petrus säger är att de bortser från den faktiska historien. De glömmer, säger han i vers 5, att det faktiskt för länge sedan fanns himla och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord och som dränktes och gick under på den tiden. Det är ju märkligt när man reser runt jorden och hittar alltså gamla historier faktiskt från alla folk runt omkring på jorden om en urtida flod. Det finns från ena änden av jorden till den andra. Så finns det liksom, har gått genom en slags muntlig tradition om en urtida flod. Och så har vi alla dessa sedimentlager runt omkring på jorden som visar att det har skett en plötslig omstörtning. Man har återfunnit fossil som ligger i oordning från höga, mera högt utvecklade fossil till vad man menar är mindre utvecklade fossil i omvänd ordning. Allt som pekar på en plötslig katastrof. Så för mig så är det mer naturligt, så att säga, och lättare att tro på Bibelns berättelse än att tro det motsatta. Guds ord är inte så svårt att tro på i ljuset av det som faktiskt har ägt rum. Och då säger Petrus att precis det som ägde rum, så som det ägde rum då, så kommer det, men inte genom en flod. Därför att det lovade ju Gud att han ska aldrig mer dränka jorden. Även om vi nu ser lokala översvämningar, så vet vi det, att hela jorden kommer inte att gå under genom en flod. Men, säger Petrus, på samma sätt har Gud genom sitt ord nu sparat allt åt elden. Och det är klart, när vi börjar se nu hur jorden hettas upp och hur eldsvådorna sprider sig, då börjar man mer och mer förstå att ja, men det här kanske inte är så overkligt. Det kanske inte är så konstigt. Utan det kommer en dag då himmel och jord ska brinna, som vi sjöng, ni vet, i den gamla sången som många yngre kanske knappt kan idag. Det kommer en dom. Och då är bränderna vi ser idag bara en försmak. Jag fick ett brev ifrån min gode vän Chris Williams i Indien för inte länge sedan, då ett mejl, och då sa han det, att vi ser på något vis en försmak av de här vredeskådarna Bibeln talar om som börjar utgjutas, men de är bara en liten försmak av det som ska komma. Jag tror vi behöver påminna oss om det här, den tid vi faktiskt lever i. Vi kan inte blunda för det som äger rum. Men det andra Petrus säger här, det är hans svar på frågan, men varför dröjer Gud då? Varför dröjer han så länge? Jag minns besöket hos en av Svenska Alliansmissionens mest kända kvinnliga evangelister. Jag vet inte hur många av er äldre som någonsin har hört eller sett Ester och Edith. Där har vi en i alla fall, det är en, två, tre. Några stycken. Ja, de var kvinnliga evangelister som reste runt i Sverige mycket på 40, 30, 40, 50-talet och predikade. Och det var lite kul, därför att den ena kallade man för lag och den andra för evangelium. Jag tror det var Ester som var lagen. Hon predikade lagen. Och sen kom Edith efteråt och predikade evangelium. Men de fick se många komma till tro i de där mötena. Men nu var Helena och jag hos Ester i sjukstugan i Tidaholm. Och hon låg där på sin bädd. Det skulle inte dröja så länge innan hon fick, så att säga, hembud, som vi sa förut. Och där låg hon och så sa hon: jag förstår inte, sa hon. Jag har predikat så många år att Jesus kommer snart, och så kommer han inte. Varför gör han inte det? Och hon var helt förtvivlad. Här har jag predikat i så många år att Jesus kommer snart, och så kommer han inte. Ja, vi minns, många av oss som äldre också i vår ungdom, eller hur? Hur ofta det predikades om detta, att Jesus kommer snart. Och det har man gjort ända sedan apostlarnas tid. Varför har han inte kommit än? Någon har sagt att ordet för snart, där man använder det i Nya testamentet, faktiskt betecknar nästa stora omvälvande händelse som ska komma, är att Jesus ska komma tillbaka. Men varför dröjer han? Och då svarar Petrus: därför att Gud har ett helt annat perspektiv. För honom är 1000 år som en dag, och en dag som 1000 år. Och ibland så tänker jag att man, liksom när man sitter, om man tänker att Gud är långt där uppe och så är tidslinjen här nere, så ser ju Gud lika mycket 1000 år där borta som 1000 år framåt i tiden. Liksom, det är ju, allt är ju ett nu i hans ögon, eller hur? Hans perspektiv är så annorlunda än ditt och mitt. Och orsaken, säger Petrus, det är bara en. Det är Guds oändliga tålamod. Guds oändliga tålamod. Och faktum är att Gud hade ju tålamod även på Noas tid. Om vi tänker på hur lång tid det tog för Noa när han fick befallning att bygga arken tills den stod klar. Det kanske tog uppemot 100 år. Det tog lång tid. Ända tills lodens vatten kom. Alltså, människorna fick väldigt lång tid på sig att vända om. Och ändå vägrade man. Så till slut när flodens vatten kom, ja, men då var det bara Noa och hans familj som var inne i arken tillsammans med alla djuren. Jag vet inte om du, precis som jag, har förundrats när du har läst Gamla testamentet, och ibland tycker man det är otäckt med alla de här krigen i Gamla testamentet. Det är inte lättsmält det där. Det är inte lätt. När man läser i Josua till exempel hur det var rena utrotningskriget mot landets tidigare invånare. Och så sägs det att det var Guds straffdom över folken. Och när man tittar lite närmare så påminner historiker om att de här människorna, vad gjorde de? Ja, men de offrade barnen, de offrade sina barn åt guden Moloch. Det var massvis med tempelprostitution utbredd i hela landet. Det var dagligt våld och mord bland de här amoréerna. Och redan på Abrahams tid i första Moseboken 15 så gav Gud löfte till Abraham att han skulle få landet. Men, sa Gud, det kommer dröja över 400 år. Därför att amoréerna har ännu inte fyllt sina synders mått. Med andra ord fick de över 400 år extra att vända om. Men det hjälpte tyvärr inte. Och så säger Petrus: precis på samma sätt har Gud tålamod idag. Och jag tycker det är en underbar vers där i 2 Petrus 3:9. Där det står: han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Och jag tror att det är anledningen till att Jesus dröjer att komma tillbaka. Det är favoritversen vi har, eller hur? Johannes 3:16, vad säger den? Så högt älskade Gud världen att han gav sin enda son, för att var och en som tror på honom inte ska gå under, sen har evigt liv. Och här väntar ju Gud. Gud vill ju så innerligt att varenda människa på på den här jorden ska få tid att vända om. Det är därför vi finns här idag. Men sen säger ju Bibeln lika tydligt att det finns en gräns för Guds tålamod. Att det kommer en dom till slut som en tjuv, helt oväntat och plötsligt. Precis som det var för Josef Dittmar och hans vänner där uppe i södra tornet på 150 våningen. Där helt plötsligt världens hittills värsta terrordåd drabbade tusentals människor. Lika plötsligt kommer Guds dom inte som ett terrordåd, men som en rättvis dom över en värld som Gud i sitt oändliga tålamod gett gott om tid att vända om. Vad är då ditt och mitt gensvar? Du kanske tänker, ja, men det här var ingen uppmuntrande predikan, Roland. Kanske inte hittills. Men jag har precis som Petrus sparat det bästa till slut. Och det är lite så faktiskt när man läser Bibeln. Först kommer de dåliga nyheterna, sen kommer de goda nyheterna. Det är ofta så, eller hur? Det är Romarbrevet. Först kommer de dåliga nyheterna om människans synd, sen kommer de goda nyheterna om vad Gud har gjort. Jag tror att lite så behöver det vara. Att vi behöver påminnas om både och. Vad är då vårt gensvar till detta? Jag kommer till de allra godaste nyheterna till slut. För det första så säger Petrus, så handlar det om ditt och mitt liv. När nu allt detta går mot sin upplösning, så det är vers 11 där. Hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva medan ni ser fram emot Guds dag? Hur heligt och gudfruktigt? Eller som Jesus bad för sina lärjungar, ni vet, Johannes 17, innan han lämnade jorden, så bad han: jag ber att de ska få leva i världen, men inte av världen. Med andra ord, jag ber att de ska få leva ett liv som är annorlunda, men som liksom pekar på mig. Jag glömmer inte när min gode vän Mödden Völvi var här, och flera av er mötte ju honom. Han bor ju i USA nu, men han kom till tro i Indien. Jag var ju där som missionär i många år, och hade också förmånen att få ha med Mödden på många av de läger som jag ledde. Just då kom han ju hit till Skillingaryd för att tacka Svea Melin, som många av oss också känner, och som var missionär i Indien och som faktiskt räddade Möddens liv när han var en liten grabb. Han kom för att tacka henne. Han hade haft hennes foto i sin plånbok under alla år. Och när vi satt där, och det här var bara året innan Svea dog, hon var ju svag, och så säger Mödden: du Svea, om du skulle vilja ge mig ett sista ord på vägen, vi kanske inte träffas den här sidan evigheten mer, vad skulle du säga då? Och då tittar Svea på honom och så säger hon bara: keep close to Jesus. Håll dig nära Jesus. Och både Mödden och jag och vi alla som satt där i rummet, vi fick tårar i ögonen. Håll dig nära Jesus. Och naturligtvis, vi kunde inte gett något bättre råd. Att dagligen leva nära Jesus i ordet och i bönen, det är ju det bästa receptet att hålla sig andligt frisk. När nu allt går mot sin upplösning, håll dig nära Jesus. Behåll ditt fokus på honom. Det är det absolut bästa receptet. Det är enkelt, men oj, oj, oj. Tänk om vi lever så, då tror jag att vi blir besparade mycket. Håll dig nära Jesus. Det andra gensvaret, det handlar om våra handlingar. Där säger Petrus så här: medan vi ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst. Vad innebär det? Hur kan du och jag vara med att påskynda hans ankomst? Jag tror att vi kan göra det på tre sätt. Genom vår bön, genom vårt vittnesbörd och genom våra kärlekshandlingar. I Herrens bön, vad ber vi? Låt ditt rike komma, ber vi, eller hur? Låt ditt rike komma. Överallt på jorden så ber Guds folk den här bön. Gud, låt ditt rike komma snart. Herre, låt ditt rike komma. Och vi fortsätter att be detta. Jesus, kom snart och upprätta ditt rike på jorden. Därför att vi vet att det finns liksom ingen permanent lösning på alla de problem vi ser runt omkring på jorden. Utom detta att Jesus kommer tillbaka och upprätta sitt rike. Därför fortsätter vi envist att be den bönen. Det är ett sätt att påskynda hans dag. Men också genom vårt vittnesbörd. Genom att berätta för andra och ge dem möjlighet att omvända sig. Att få vara med att faktiskt utbreda Guds rike. Att så många som möjligt nås av de goda nyheterna och får tid att vända om. Jag tror att när Paulus skriver i Romarbrevet, jag skäms inte för evangeliet. Och han också vände sig till den unge Timoteus. Vad skäms du inte heller för evangeliet? Jag tror på ett sätt han vände sig inte minst till oss svenska. Vi har ju de bästa nyheterna som finns. Och ändå så visst tvekar du och jag att dela detta med våra grannar och vänner. Det är ibland som man får tunghäfta och vi behöver be om nåd. Herre, hjälp mig att inte hålla tyst med de bästa nyheterna som den här världen har. Att inte hålla tyst om Jesus. Vi får vara med och sprida de här goda nyheterna. Det goda evangeliet. Både här i vår närhet, bland barn och unga, bland våra grannar och vänner. Och också stödja alla andra goda krafter runt omkring på vår jord som vill nå ut med evangeliet. Just nu läser jag en väldigt spännande bok som heter Dare to Believe. Som handlar om SAT7. Kanske ett av de största evangelisationssatsningar via tv som finns i modern tid. Som når ut över hela Mellanöstern och Nordafrika med de goda nyheterna. Och når in i hem som man inte skulle kunna nå in i annars. Det är tusentals husförsamlingar som har bildats i Nordafrika och över hela Mellanöstern. Tack vare SAT7:s kristna tv-program. Och som liksom får sin näring från de här tv-programmen. Det är fantastiskt det som händer. Och det gensvaret som man får. Det är helt otroligt. Och själv är jag aktiv i något som heter Al-Masira. Som idag når tusentals muslimer runt omkring på jorden. Och är spritt nu på över 20 olika språk. Allt ifrån Kina i öster till Bolivia i väster. Allt ifrån norr till söder. Och nå ut till bland muslimer och faktiskt hundratals, tusentals muslimer som kommer till tro och lär känna Jesus. Och som i sin tur för det här vidare. Han som är ledare för Al-Masira, han sa nyligen att nu kallar Gud ut också människor från de här nyfrälsta muslimerna som har kommit till tro på Jesus. Och han säger att de är de som i liknelsen kallas för de som kallades till vingården i elfte timmen. De är elfte timmen arbetare, de här vännerna. Ni vet, vingårdens herre, han gick ut på morgonen och på lunchen och på eftermiddagen. Och så till slut gick han bara en timme innan dagen var slut. Och hittade några som var där sysslolösa. Vad gör ni här? Ja, ingen har lejt oss. Ja, men kom, arbeta i min vingård. Och de fick samma lön som de som hade arbetat hela dagen. Och det här tror jag det är de här vännerna, sa Andy, från muslims bakgrund som nu är elfte timmens medarbetare i den stora skörden. Fantastiskt, eller hur? Gud gör någonting oerhört stort. Och det känns meningsfullt att få vara med att se Guds rike nå vidare till människors hjärtan runt omkring på vår jord. Så genom att be kan vi vara med att påskynda att Jesus kommer tillbaka. Genom att vittnesbördet går ut. Och för det tredje, genom att precis som Jesus gjorde, slösa med kärleksgärningar. Och det kan vi alla göra, eller hur? Slösa med kärleksgärningar mot människor vi möter i vår vardag. Var frikostiga med kärleksgärningar, precis som Jesus var när han gick här nere. Hur går det till slut? Därför att påskynda Guds dag, en dag som får himla att upplösas i eld och himlakropp att smälta av hetta, låter ju inte vid första anblicken som något uppmuntrande. Men ditt och mitt framtidshopp slutar ju tack och lov inte där. Utan precis som Noa steg ut ur arken efter den världsvida floden till en ny renad jord där det började spira upp ny grönska, så säger Petrus, så ser vi fram emot nya himla och en ny jord där rättfärdigheten bor. Med andra ord, så kommer det en dag. Det kommer en dag då all yttre och inre miljöförstöring får ett slut. Den dagen ser jag fram emot. Eller hur? Det gör väl du också. Jag vet inte, har några av er varit med om att besöka en skog som nyligen hemsökts av eldsvåda? Har ni varit i en sån skog efter en tid? Ja. Ingvar har varit i en sån skog i alla fall. Vad är det man märker? Alltså, det var inte en eldhärjad skog, utan jag var på Papua Nya Guinea där det hade varit ett vulkanutbrott. Och liksom aska täckte marken, men så började det grönska och spira. Det växte upp någonting nytt. Och ur den här askan så kommer det ju nya växter och ny grönska som man inte har sett förut, eller hur? Det kommer någonting nytt. Och så tror jag det är med Guds renande eld. Det kommer en ny pånytt född jord där rättfärdigheten bor. Alltså, jag tror inte man ska ta den här texten som att jorden ska fullständigt förstöras och försvinna. Den ska bara renas. Gud har ju inte gett upp projektet jorden. Att jorden ska brinna betyder inte att den ska omintetgöras. Den ska renas, den ska liksom födas på nytt. En pånyttfödd jord där rättfärdigheten bor. Oj vad jag älskar det uttrycket. Aldrig mer ondska, aldrig mer korruption, aldrig mer krig, omoral, sönderfall. Utan en ny renad jord fylld av Guds härlighet. Det är faktiskt paradiset återupprättat. Precis som Gud hade tänkt från början. Jag älskar den här slutscenen i Uppenbarelseboken. Där står det om den nya Jerusalem som kommer ner från himlen som en brud. Vart? Ner på jorden. Och då står det Gud själv ska bo bland människorna. Var? På en ny jord. Jag tror att återigen ska vi bokstavligt talat få vandra med Jesus i ett nytt paradis. Precis som våra första förfäder gjorde i det första paradiset. Det blir himmel på jord. Det är det hoppet, hörni vänner, som vi lever för. Det är den framtidsvisionen som vi har. Och det är långt ifrån nedslående. Det är fantastiskt, det är underbart. Ska vi be tillsammans. Herre, vi tackar dig för denna underbara framtidsvision. Att du faktiskt ska komma tillbaka och återupprätta den här gamla slitna jorden som vi nu finns på. som är så söndersliten och söndertrasad av miljöförstöring, av bränder, av översvämningar, men också moraliskt söndertrasad av allt ont som vi ser breda ut sig. Och vi ser i vårt eget land med skjutningar och våldsdåd, och vi undrar, vad är det som händer? Tack och Gud att allt detta onda är inte slutet, utan slutet är någonting oändligt gott som du har berett för alla som älskar dig, för alla som vill vända om, för var och en som vill ta emot din öppna, frikostiga inbjudan. Och jag ber att vi som ditt folk, Herre, ska få vara med att påskynda den dagen. Herre, kom snart, Herre Jesus. Vår jord behöver det. Herre, vi tål inte så mycket till. Kom snart och upprätta ditt rike. Men låt oss också få vara med, Herre, att förmedla det här hoppfulla budskapet, Herre, om att Jesus har vunnit seger över döden. Att det finns någonting bättre än allt det vi ser omkring oss. Att du har besegrat det onda, att du har besegrat mörkret. Att ljuset faktiskt ska segra, att det har segrat och det kommer att segra till slut. Att du ska skapa nya himlar och en ny jord där rättfärdigheten bor. Tack för att det får vi se fram emot, Herre. Mitt i allt mörker så får vi se det här underbara ljuset lysa. Låt det lysa genom mitt liv. Låt det lysa genom våra liv. Låt det lysa genom vår församlingsliv. Och hjälp oss att sprida dina kärleksgärningar frikostigt omkring oss. I Jesu namn. Amen.